Kära vänner, välkomna till kvällens undervisning om Paulus brev. Vi är framme i andra Korinthierbrevet kapitel 2 och det är i ett sammanhang. Så om vi ska få friska upp minnet lite grann så måste vi säga att Paulus har rest och hälsat på dem i Korinth. Sen skrev han ju då sitt första brev som vi studerade. Och sen har han kommit dit igen. Och nu säger han att han hade tänkt att komma en tredje gång. Men i första kapitlet så säger han att han har ändrat sina planer. Och det är för att vara skonsam mot dem i Korinth som han inte har kommit en tredje gång än. Och han skriver längre fram i det här brevet att han ska komma till dem för tredje gången. Men han har liksom skjutit upp det tredje besöket här. Och då så kommer vi in i det sammanhanget där han har blivit anklagad för att inte ha uppfyllt sitt ord om att komma när han skulle komma, eller rätt sagt att han skulle komma en gång till. Och då säger han så här att det här, vi tar inga beslut sådär lättvindigt, utan vi har en grund för det vi säger. Och anledningen till att vi inte har kommit nu, det är på grund av att vi vill skona er. Det har alltså hänt saker i församlingen där som gör att det blir smärtsamt med ett besök nu. Så Paulus sköt upp sitt besök till längre fram. Och därför så skrev han nu. Tydligen skrev han två brev innan han kom tredje gången. Och det är lite olika åsikter här. Forskarna har lite olika åsikter om det här. Men det ser ut som att det finns ett brev mellan första och andra Korinthierbrevet. Det är inte bara ser ut så, utan vi kan titta i kapitel 10, vers 10 här i andra Korinthierbrevet, så ser vi det att det här är alltså inte andra Korinthierbrevet vi pratar om här, utan det är minst tredje, det kan vara fjärde också. Så om ni ser här, man säger, han blir alltså anklagad att när han är närvarande så är han väldigt ödmjuk och fin och mjuk och så här vidare. Men när han skriver så skriver han väldigt starka grejer och bestämmande saker. Och det blir han också attackerad för. Och då säger han i kapitel 10 att sådana som vi är i våra brev så kommer vi vara när vi kommer. Och så citerar han en sak de säger här. Ty man säger ju hans brev är väl myndiga och stränga. Men när han kommer själv uppträder han utan kraft och på hans ord aktar ingen. Det är alltså en anklagelse han får då. Och här står brev i pluralform, vilket innebär att när han skrev andra Korinthierbrevet så hade det redan funnits minst två brev i församlingen, eftersom folket nämner att hans brev i pluralis är myndiga och stränga. Så då får vi vara lite försiktiga här när vi drar slutsatser. Det betyder alltså att när han skriver om ett problem i församlingen i det här kapitlet nu som vi ska läsa, så är det inte säkert att det är det som står i första Korinthierbrevet, det som vi har, som vi kallar första Korinthierbrevet. Och det skriver också de här forskarna från Oxford som har gjort den här boken, The Jewish Annotated New Testament. De har den uppfattningen att här är det faktiskt fråga om att det är flera brev som vi inte har. Det kan också vara så att andra Korinthierbrevet kan vara ett sammandrag av flera brev som han har skrivit, och fragment som bara satt ihop det brev, vilket jag har svårt att förstå. Men man tittar lite på olika möjligheter på grund av att det är så skilda tankar i det här brevet, liksom inte sammanhängande tema, utan han går från en sak till en annan. Men det är ju inte någonting ovanligt, det kan man ju göra, och ett sånt sinne som Paulus, ett talmodigt sinne, har inga problem att hoppa från en punkt till en annan och ge olika, han ger ju svar på olika situationer och olika problem som finns i församlingen, och behöver man inte ha ett tema, det finns ju många saker som kan behöva behandlas i ett brev. Ska vi gå in i texten då, det står: jag satte mig nämligen i sinnet att jag inte skulle komma till er med bedrövelse. Nu kommer vi in alltså i ett sammanhang då. Kom ihåg att kapitel- och versindelning är inget från originalet, utan det har ju gjorts långt senare, flera hundra år senare. Vilket innebär då att det är ju inget brott här i hans budskap, utan det är ju vi som har stannat mitt i ett brev egentligen. Så att egentligen skulle vi läst hela sammanhanget och sen då titta lite närmare på vissa delar. Men i det här sammanhanget är det alltså frågan om att nu talar han om resan. Jag kommer till er för tredje gången, det säger han längre fram också. Och jag har velat skona er, jag vill inte komma än. Och jag vill inte komma för att ni ska bli ledsna. Så han har alltså skickat ett brev till dem istället för att komma. Och det brevet har vi inte. För första korintierbrevet skrevs innan hans andra besök. Troligtvis, om vi säger så. Det kan ju vara hans tredje besök. Vi vet inte hur många besök han gjorde där. Sammanlagt. Alltså det kan ju vara så också. Att det som behandlas i första korintierbrevet som det handlar om. Så att det finns ju olika möjligheter att förstå det här. Så skriver han sig, ty om jag bedrövade er, vem skulle då bereda mig glädje? Månne någon annan än den som genom mig hade blivit bedrövad. Jag ska gå över till folkbibeln för att det är lite svår svenska den här. Så kan vi få en lite modernare svenska. Och då stänger jag den här sidan här för att det tar så mycket minne på min dator. Så jag stänger den här så att ni inte kan se den bibeltexten, utan ni får lyssna eller titta i era versioner som ni har. Om jag bedrövar er, översätter man i folkbibeln, vem gör då mig glad om inte just den som jag har bedrövat? Och enligt David Stearns i hans tolkning, som jag många gånger tycker är väldigt bra, men i andra fall så kan jag absolut inte hålla med honom. Så att, om jag citerar från den här David Stern Jewish New Testament Commentary, så betyder det inte att jag håller med om allt vad han skriver här. Men det finns många viktiga punkter som han för fram som man kan lära sig av. Vi får sålla allting och behålla det som vi upplever är rätt och gott. Han skriver att det är frågan om det problem som finns i första Korinthierbrevet. Där det var en man som levde i otukt, en ovanlig otukt, att han hade en relation med sin pappas hustru, med andra ord hans styvmor. Och då så menar han att det här fortsätter nu Paulus budskap. Men i den här tolkningen från Oxford så säger man att det är inte alls frågan om det, utan det är någonting som hände under hans andra resa. Det är alltså en som då har på något sätt, vad ska vi kalla, förolämpat Paulus inför alla de andra. Och han var tvungen då att sätta saker på rätt plats. Och han gjorde den här människan ledsen då. Och så skriver han, om jag har bedrövat er, vem gör då mig glad om inte just den som jag har bedrövat? Jag skrev som jag gjorde. Alltså han träffade en person i Korint i sitt andra besök som satte sig upp mot honom. Vilket gjorde att det blev en väldigt svår situation, pinsam situation. Han lämnade församlingen sen, hur länge han var det vet vi inte. Och sen skrev han ett brev till dem. Och tog itu med den här situationen som var i församlingen. Och sen säger han att jag kommer till igen. Och jag nu skulle önska att det lades till rätta innan jag kommer. Att det inte får vara det här spända läget då. Jag skrev som jag gjorde. Och då är det alltså frågan om vilket brev är det talar om. Är det första Korinthierbrevet? Eller är det ett brev som vi inte har kvar? Oxford-tolkarna säger att de kallar det här The Letter of Tears. Tårebrevet. Han har ju skrivit här att han skrev det brevet med mycket tårar. Jag skrev som jag gjorde för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst. Genom dem som borde glädja mig. Jag är nämligen övertygad om att min glädje är allas er glädje. Så det ser ut som att han skrev ett tillrättavisande väldigt skarpt brev nu, så att han inte skulle behöva ta i det när han kom sen. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Och det är väldigt viktigt att den här principen är viktig för oss. Vi måste tillrättavisa varandra i kärlek. Kärleken är det, om vi inte kan tillrättavisa varandra i kärlek, så ska vi inte tillrättavisa varandra. Det finns ett ordspråk som säger: bättre en öppen tillrättavisning än kärlek som hålls fördold. Det är Ordspråksboken 27:5. Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls dold. Så att kärleken måste driva oss till att vi tillrättavisar varandra när vi ser beteenden som är skadliga för individen eller för kollektivet. Så måste vi i kärlek tillrättavisa. För om vi inte tillrättavisar så är vår kärlek dold. Vi alltså visar inte kärleken. Den kommer inte till uttryck hos oss. Och här är någonting som vi måste jobba med jättemycket i våra församlingsgemenskaper. Att vi har en balans då på hur mycket vi ska tillrättavisa och hur mycket vi ska vara tysta då. Samtidigt så står det att kärleken överskyller en myckenhet av synder då. Så att man liksom, dels, det finns gånger när man måste tillrättavisa, och det finns gånger som man måste skylla över och inte ta upp saker och ting. Och här behöver vi med mycket träning och mycket visdom och mycket nåd och mycket känslighet och andlig klarsynthet för att kunna veta när ska vi tillrättavisa och när ska vi vara tysta. I det här fallet så var det en allvarlig grej som hade hänt i Korint, och Paulus, han tillrättavisade ordentligt i sitt brev, och det var ju kanske en strategisk grepp då att inte göra det offentligt utan, direkt när han var där, utan han skrev ett brev och tog i tur med de här sakerna för att slippa göra det rent närvarande, vilket skulle bli svårare för församlingen då. Så att det var i kärlek, dels var det i kärlek som han skrev och tillrättavisade, och dels var det i kärlek det sättet som han gjorde det, för att de skulle, så att det skulle bli minst möjliga smärta för individen som hade syndat och församlingen som var tvungen att stå ut med den här situationen. Om en viss person har orsakat sorg, säger han i 2:5 här, så är det inte mig han har bedrövat. Så det ser ut alltså som det har varit en personlig attack mot Paulus här. Och det är ju någonting som skapar sorg. Om en viss person har orsakat sorg, så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla i viss mån, för att inte säga för mycket. Och det är helt klart, alltså, det är ju, om det finns en medlem eller en person i församlingsgruppen där i församlingen i Korint som beter sig på ett väldigt fult sätt, så blir ju de andra skamsna och bedrövade utav hans beteende sätt inför Paulus. Så det är inte mig han har orsakat sorg. Det är inte i första hand, utan det är också i er i viss mån, för att inte säga för mycket. Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Så det brev han skrev då, om det nu är första Korintierbrevet, så är det ju det han sa i första Korintierbrevet 5. Där det talar om att ni måste driva ut en sådan. Han kan inte vara med i församlingen om han lever på det här sättet. För det finns inga otuktiga som har arvedel i Guds och Messias rike. Men om ni nu driver ut honom, så är det för att hans kött ska bli räddat på Herrens dag och så vidare. För att han ska omvända sig och få uppleva frälsning och förlåtelse och så vidare. Så det kan ju vara möjligt att det han talar om här, det kan också vara en annan person som då har gjort någonting under hans andra besök som inte vi vet om. Och han skrev ett brev till församlingen och talade om för dem: det här måste ni göra. Ni måste straffa honom för att han har gjort så här. Och de flesta har alltså tagit Paulus ord på allvar och bestraffat den här mannen för hans beteende när Paulus var närvarande. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom. Det finns alltså ett tecken på omvändelse i den här människan. Och de uppmanas att förlåta och trösta. Det här är väldigt starka saker. Det är väldigt mycket undervisning om förlåtelse i judisk teologi. I Talmud talas det om just om förlåtelse i Yoma 87a. Det kan man läsa om. Att man måste gå till en person och be om förlåtelse om man har gjort någonting illa. Och det måste man göra upp till 3 gånger. För att den här personen ska förlåta då. Och de synder som görs mot andra människor kan man inte få förlåtelse på Yom Kippur. För det är synder som begås mot Herren. Så det går inte att be Herren om förlåtelse för det man har gjort mot andra människor. Du måste gå till de här människorna och be om förlåtelse. Upp till 3 gånger. Om personen inte vill förlåta dig så har du gjort ditt när du har försökt 3 gånger att be om förlåtelse. Och du har inte fått förlåtelse. Om personen har dött så ska man ta med sig 10 män och gå till graven. Och berätta den här personen. Jag har gjort det, jag har syndat mot den här personen. Och jag ångrar mig och så vidare. Så finns det en grupp vittnen som kan då lösa den här personen från den skuldabörda som den har gentemot den döda personen. Så att sådana här saker tar man väldigt noggrant. Man är väldigt noggrant med det i den judiska tron. Och de flesta som är gudfruktiga innan Yom Kippur, innan den stora försoningsdagen när man ber Gud om förlåtelse för alla sina synder under en hel dag. Innan det så skriver man till varandra och ber om förlåtelse och man säger till varandra att man ber om förlåtelse om man under året eller någon gång har gjort någon annan illa. Och så förlåter man varandra och gör upp så att man inte ska ha någonting varken gentemot människor eller gentemot Gud. Och det är en bra tradition. Det får inte bara bli så att man gör det en gång om året. Utan man måste ju ha. Det här är ett sätt som jag ser att Herren har satt in i Israels tradition. För att vi ska lära oss vikten av att alltid leva i förlåtelse. Och inte ha någonting ouppklarat gentemot människor. Eller gentemot Herren. Och när det gäller människor så kan vi bara gå så långt som det på oss beror. Och då så lär Talmud att minst 3 gånger, max 3 gånger. Efter 3 gånger så behöver du inte be om förlåtelse en gång till. Men du måste göra det på ett väldigt ödmjukt sätt och vara villig att betala igen om du har stulit och sådana här saker. Ni bör förlåta och trösta honom så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. När jag skrev till er var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Det här är också typiskt för judiska rabbiner, det kan man läsa om i Talmud, hur de testar sina lärjungar. De testar sina elever och ser om de vill följa de regler som gäller. Vi har ett exempel i Erov 62b. De testar sina elevers trohet gentemot deras undervisning. Den som ni förlåter honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit om jag har haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull inför Messias ansikte. För att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Det här är viktiga saker som vi måste stanna lite vid. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Alltså ett kollektivt förlåtande i det här fallet. Det är alltså någonting som den här personen har gjort så att församlingen har blivit påverkad. Då behöver församlingen förlåta honom för det han har gjort. Nu har de gått tillsammans här och man har straffat honom och han har omvänt sig och nu bestämmer de sig. Paulus uppmanar dem att de ska förlåta. Och då gör jag också det. Så tydligen så är det en sak som han han har också blivit utsatt, Paulus här. Så det verkar ju mer troligt att det inte är det som talas om i första Korinthierbrevet 5. Utan det är någonting som har attackerat Paulus, som har gjort att Paulus också behöver förlåta. Ty det jag har förlåtit, om jag har haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull inför Messias ansikte. Han tänker hela tiden på sina barn inom citationstecken. Han är inte intresserad av sin egen framgång. Han är bara intresserad av att församlingen i Korinth och alla andra ställen där han har andliga barn ska få växa till och ha det gott. Han offrar sig själv för andra. Jag har förlåtit för er skull inför Messias ansikte. Också ett intressant uttryck. Inför Messias ansikte. Han gör det inför himlens representant. Messias ansikte. Messias som tog våra synder. Som bar allas våra synder. Och inför honom så har vi möjlighet att få total förlåtelse. Och så säger han, jag har gjort det. Jag har förlåtit för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Om vi nu vänder på det här och säger att om församlingen och Paulus inte hade förlåtit den här människan som har blivit straffad och som har omvänt sig, tydligen har han bett om förlåtelse också, så hade Satan fått intrång i deras gemenskap eller liv. Det står i 1917, jag vill nämligen inte att vi ska lida förfång av Satan, det är ett svårt uttryck. Överlistad av Satan står det i folkbibeln. I King James översättning står det, lest Satan should get an advantage of us. Advantage, det är det grekiska ordet enligt Strong's lexikon 4122. Pleonekteo. Och det räknas då som att han ska få övertag eller framgång eller få någon hållhake. Så uppfattar jag det här. Så att om vi inte förlåter varandra, om vi inte förlåter dem som är i skuld till oss, så lämnar vi plats för Satan i våra liv. Han får alltså ett område där han kan verka i våra sammanhang. Det här är väldigt allvarligt. Förlåtelsen är det som hindrar motståndaren, våran andliga motståndare i luften, som anklagar oss inför Gud, så att vi inte kan få del av Guds välsignelse, så vi kan bli straffade utav vår synd och så vidare. Vi kan få bli utsatta utav olyckor därför att vi inte har det beskydd som vi behöver och så vidare. Den här ängeln som kallas för Satan, som är motståndare mot oss, han får ett område att verka i våra liv när det är brist på förlåtelse. Och Yeshua tar ju också upp den här biten i Bergspredikan, att när han lär oss att bedja, att vi förlåter oss våra skulder så som vi också förlåter dem som står i skuld till oss. Och sen säger han efteråt, för om ni inte förlåter människorna deras skulder mot er, så kommer inte Gud att förlåta er era synders skuld. Vilket innebär då att det finns en nyckel som vi har. Vi måste förlåta det som andra har gjort mot oss. Men här är det frågan om de som, i det här fallet var det alltså en person som hade omvänt sig. Vad gör vi då med de som inte omvänder sig? Ja, det kan man diskutera mycket om. Jag vill inte gå in i detalj, för mycket detalj. Men vi måste ha en förlåtande attityd. Alltså jag är helt villig att förlåta så fort den här personen omvänder sig, eller om det finns en liten uns av omvändelse, så min förlåtelse finns där. Jag håller ingenting av agg emot den här personen, utan det finns en förlåtande attityd. Men man kan inte förlåta en person som inte vänder om ifrån sin synd, som håller fast vid det han har gjort. För det kan inte ens Gud. Gud kan inte förlåta en syndare som inte vänder om från sin synd. Förlåtelsen funkar inte på det sättet. Den bara aktiveras när det finns omvändelse. Så att här finns en liten begränsning i hur mycket vi kan förlåta, så att säga. Okej. Vi har sagt då att om vi inte förlåter så får den onde makt. Men om vi förlåter så stänger vi dörren för honom. Vi hindrar hans verksamhet i våra liv. Och förlåtelsen mellan oss gör att han inte har något tillträde. Hans avsikter känner vi till. Det är viktigt att känna till vad han är intresserad av. När jag kom till Troas, det ligger på nordvästra kusten av den nuvarande Turkiet. På den tiden var det mindre Asien. Det var den plats där Paulus åkte båt från till Filippos, till Makedonien och vidare. Och sen åkte han tillbaka det hållet också. Att det var en knutpunkt för båtarna där. Troas, det är samma plats som den här Trojahästen kommer från. Den gamla platsen Troja. När jag kom till Troas för att predika Messias glada budskap hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå fick jag ingen ro i min ande eftersom jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och for till Makedonien. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Messias segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Messias rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Messias predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Det finns många pärlor vi kan lyfta fram. Jag ska inte gå in på det som hände i Troas med Titus. Utan jag vill gå in på det som kommer här i vers 14 och framåt. Vi tackar Gud som alltid för oss fram i Messias segertåg. Här är det någon slags triumftåg han talar om. Man kan ju tänka sig att det anknyter till det som hände när en krigsherre eller en kejsare då kommer till en plats, krigar, vinner seger och tar krigsfångar. Och så för han ut de här fångarna i triumftåg, de får gå efter honom, efter soldaterna, och det blir som ett segertåg där alla får se hur de här krigarna har vunnit seger i kriget och hur de andra folken har blivit slavar då, blivit fånga. Det är så man gjorde, och Paulus säger att han går i Messias segertåg. Så frågan är om han är med som slav. Han räknar sig som slav i det här fallet. Det är den idén som man har i den tolkningen från Oxford. Eller om han då är med som en utav den vinnande sidan. Det kan man ju fundera på vilket som. Men det som är viktigt är, som jag vill lyfta fram, det som kommer efteråt här. Genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. När det gäller doft så är den kopplad till kunskap. Om man tittar i sidoren så, och även i skrifterna, så är doften eller lukten och rökelsen en bild på kunskap. I veckans parasha läste vi just om när Yitzhak Avinu, vår fader Isak, välsignade sina båda söner. Ni kommer ihåg hur Jakob, vår fader, lurade sin pappa, sin fader Yitzhak, som var blind, och klädde sig med kläder som inte var hans. Han klädde sig i Esavs kläder och gick in och sa att han var Esav, den förstfödde, och blev välsignar. Och precis innan han välsignas utav sin pappa så står det skrivet: kom och kyss mig, kom hit och kyss mig min son. Det var alltså i första Mosebok 27 och 26 när man läser. Och vers 27 säger så här: när han då gick fram och kysste honom kände han lukten av hans kläder och välsignade honom. Han sade: doften av min son är lik doften från en mark som den evige har välsignat. Och det här är någonting intressant, att just doften i kläderna som Esav hade var doften från marken. Och har man bott i Medelhavsområdet så vet man vad det handlar om. När vi var i Spanien så var vi ute och gick ibland på marken. Och där finns mycket timjan och rosmarin och annat. Ute växer vilt på kullarna. Och när man har varit ute en tid och gått där så blir skorna och nedre delen av byxorna fulla utav lukten från den här markens örter. Så när man kommer hem så drar man med det in i huset. Så det blir parfym i hemmet utav de lukterna som finns ute på marken. Och jag vet inte om Esav hade haft de här kläderna när han var ute och jagade. Men på något sätt så fanns det i hans kläder lukt kvar ifrån. Han var ju mycket ute och jagade. Så han hade ju med sig de här örterna i sina kläder och på sin kropp när han kom tillbaka hem. Och då så satte det sig i kläderna. Och kanske inte han hade de här kläderna. Det kanske var en högtidskläder som han hade. Men han ändå så hade de här lukterna utifrån landet, utifrån marken, satt sig i de här kläderna. Och detta förlöste profetia. Lukten är den ädlaste av våra fem sinnen. Och det är det enda sinnet man inte kan synda med. Man kan synda med alla de fyra andra sinnena, men inte med luktsinnet. Någon har sagt att man kan ju synda med att lukta på droger och såna här, sniffa. Men det är ju inte lukten man syndar med då, utan det är ju ångorna som går ner i lungorna. Det är en annan sak. Luktsinnet är det renaste av alla våra sinnen. Och det är väldigt djupt och det är kopplat till andlighet. Och därför så, när han kände lukten så förlöstes andens kraft. Han förlöste profetia i våran fader Yitzhak. Så han kunde börja att uttala en välsignelse. Och det här var inte liksom egna ord, utan det måste anden måste komma och hjälpa och lägga orden i hans mun. Och han sa: Gud ska ge dig av himlens dag, av jordens fruktbarhet, säd och vin i riklig mängd. Folk ska tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder, din mors söner ska falla ner för dig. Förbannad vare den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig. Det är alltså andliga profetiska ord som uttalades, och de förlöstes utav att han fick känna lukten av örter ifrån marken. Och om vi nu går tillbaka till Paulus här, till andra Korinthierbrevet 2:15. Där säger ju Paulus: ty vi är en messias rökelse. I vers 14 är det: genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en messias rökelse inför Gud. Rökelse har också koppling till templet. Kom ihåg att offren som frambars till Herre, står det, att det står skrivet att det blir en välbehaglig lukt för Herren. Så på något sätt så talas det om offer, man offrar sig själv i sin Guds tjänst. Så på så sätt, och det tar de också upp här, de som tolkar från Oxford, att Paulus ser sig själv som en slav som kommer att offras, och därför så blir det ett välbehagligt offer. Och då kopplar det med djuroffren i templet, vilket blir en välbehaglig lukt för Herren. Men jag är inte säker på att det är det Paulus har i sitt sinne när han skriver om det här. Han skriver om ett segertåg, det är helt klart. Men han skriver om en kunskapsväldoft. Och det här är kunskapen om Messias. Kunskapen om förlåtelsen. Kunskapen om det glada budskapet om uppståndelsekraften. Allt vad Gud har uppenbarat i Yeshua Messias i skrifterna. Det här är alltså väldoft. Ty vi är Messias rökelse inför Gud. Vi bränner upp oss själva i våran tjänst inför honom. Bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För de senare en doft av död till död. För de förra en doft av liv till liv. Så de som kommer att gå förlorade, de som väljer bort att lyssna på det här budskapet om frälsning. Den andliga doft som man sprider kommer att skapa död i dem istället för liv. Men för de som kommer att bli frälsta så skapar våran andliga lukt liv. Från liv till liv. För de andra är från död till död. Och så säger Paulus, vem räcker till för det här? Det är inte vår förmåga, det är Gud som gör någonting i oss det här. Men den här biten kopplar också till den judiska traditionen av Havdalah. Som man gör i slutet när sabbaten tar slut. Och där skiljer man skiljer mellan veckans dagar och den avskilda sabbaten. Och när sabbaten tar slut, när solen går ner och man ser tre stjärnor på himlen, så gör man Havdalah. Och i Havdalah så används det, man använder vin, man använder välluktande kryddor och man använder eld. Och så använder man också ord utav välsignelse och böner på hebreiska. Och det var Esra som instiftade bönen av Havdalah i Sidoren, när man efter sabbaten då under Amidabönen på kvällen i Arvit, kvällsbönen, så kommer man till stället att man säger, du förlänar kunskap. Och i den bönen så har man inflikat en längre bön som säger, du ger oss kunskap att skilja mellan ljus och mörker, mellan de olika dagarna i veckan och så vidare. Och så gör man alltså en Havdalah i själva Amidabönen. Det är alltså en avskiljning. Nu skiljer vi sabbaten och nu går vi in i veckan. Och därför så den Havdalah-bönen, den instiftades av Esra. Och den fanns hela tiden under andra templets tid. Sen kom det, och det talas om det i Mishnah, att man införde, att man använde då vin och kryddor och eld som vi gör idag. Och det här med kryddorna, det har med kunskap att göra. Om du ser, du gör Havdalah i bönen som talar om kunskap. I början utav Amidabönen, där gör man Havdalah som har med kunskap att göra. Du måste ha kunskap för att vi kunna skilja mellan sabbaten och de andra veckodagarna. Och när du gör Havdalah i hemmet så använder du dig utav bland annat välluktande örter eller kryddor. Och det har med kunskap att göra. Och det, när man då luktar på de här kryddorna eller örterna, så glädjer man hjärtat. Ordspråksboken talar om det, att salvor och rökelse gör hjärtat glatt. Ordspråksboken 27:9. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt. Och när man då luktar på de här kryddorna, när sabbaten tar slut, så har det ett syfte att glädja hjärtat. För under sabbaten så händer någonting i oss. Vi får en extra förstärkning. I judiskt sammanhang så kallas det för en extra själ. Det kanske låter lite lustigt, men det betyder alltså att man får en djupare andlighet, man får en djupare känslighet, man kommer in i en andlig dimension som är annorlunda jämfört med resten av veckans dagar. Sabbaten har den välsignelsen. Och när sabbaten lämnar, så lämnar också den här extra själen eller extra förmågan som man har fått under sabbaten. Och då för att aktivera andlighet så luktar man på de här kryddorna för att på något sätt förlänga den här extra andliga känsligheten. Och man tar avsked från sabbaten genom att lukta på kryddorna för att också kunna hålla kvar den kunskap och den uppenbarelse som man har fått under sabbaten för resten av veckan. Så här finns djupa hemligheter i just det här med kryddor och med väldoft, rökelse, kunskapsväldoft och så vidare. Det finns mycket mer man kan nämna om det här när det gäller tempeltjänsten. Det fanns ju rökelse i templet. Och Paulus säger att jag ska be med mitt förstånd, jag ska också be med med anden. Och vi jämförde när vi var i första Korinthierbrevet, såg vi skillnaden mellan kopparaltaret som är bön i anden och guldaltaret i det heliga i tabernaklet som är bön med förståndet. Och här har vi också då förstånd som har med kunskap att göra, där man offrade rökelse på guldaltaret i det heliga. Och det är vår andliga tempeltjänst inför Herren som har med kunskap och väldoft att göra. Så det finns en koppling här också. Andlig lukt, men också lukt i den här världen som kan aktivera vår andlighet. Så här finns det alltså en koppling i Paulus undervisning till den judiska traditionen av Havdalah. Att skilja mellan sabbaten och de andra dagarna i veckan. Och det, där kan vi gå in och titta lite mer på att det finns flera olika judiska rabbinska traditioner i de apostoliska skrifterna som inte finns i Tanakh. Jag brukar skämta lite grann och säga att Nya testamentet är mer judiskt än Gamla testamentet. Och det är så att de apostoliska skrifterna speglar den judiska värld som de skrevs i. Och här ser vi ett sådant exempel. För mig är det en klar återspegling av Havdalah-ceremonin när Paulus nämner om det här. Vi sprider hans kunskapsväld. Och det som vi har fått under sabbaten, det som vi har fått i den övre andliga världen, det sprider vi ut nu till veckans dagar. Vi sprider ut det till världen, det som vi har fått i det intima i vår gemenskap med Herren. En klar hänvisning till Havdalah-ceremonin med kryddorna. Vi kan också finna andra ställen som jag ska ta upp med er här. Vi har lite tid för vi har inte så långt kapitel här. Vilka fler exempel vi har i de apostoliska skrifterna på judiska traditioner och rabbinska bud. Till exempel har vi i Apostlagärningarna 1, vers 12, där talas om en sabbatsväg. Ni kommer ihåg att Yeshua hade gått upp på Oljeberget tillsammans med sina lärjungar. Olivberget kan man också översätta, det är en bättre översättning tycker jag. Då vänder de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget eller Olivberget, för det har med olivträd att göra. Och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Vi har inget sånt exempel i Tanakh, det som kallas för Gamla testamentet, att det talas om en sabbatsväg. Vad är det här för någonting? Jo, det är ett rabbinskt bud, eller ett bud från den muntliga traditionen, den muntliga Toran, som säger att för att kunna hålla sabbaten så får man inte vandra för långt. Man får inte gå för långt utanför staden. Inne i staden får du gå hur mycket som helst. Du kan vandra från ena sidan av stadens murar till den andra under hela sabbaten. Får gå hur hela dagen får du gå. Du har inte brutit mot sabbaten. Men så fort du går utanför murarna så är det ett visst avstånd som du inte får gå längre. Det är alltså ett avstånd på 2000 alnar, ungefär 1 kilometer, runt om hela staden. Så om du går från stadens mur rakt ut så är gränsen 1 kilometer, 2000 alnar. Utanför den gränsen, går du längre så har du brutit mot sabbaten. Då har du gått för långt. Och det var alltså ett bud som fanns och som finns idag hos alla judar. Och det ser vi återspeglat här i Apostlagärningarna 1 och 12. En sabbatsväg, så långt det var mellan Jerusalemstaden upp till den plats de var där på Olivberget där Yeshua blir upptagen till himlen. Och dit han ska komma tillbaka. Här har vi ytterligare ett exempel i de apostoliska skrifterna om en judisk lag, den muntliga Toran som blir, som återspeglar i undervisningen. Och här är det inget ifrågasättande om det här, om den här sabbatsvägen skulle vara rätt eller inte, utan man accepterar de regler som finns. Det var en sabbatsväg ifrån Jerusalem. Ett annat exempel på hur judisk tradition har kommit in och präglar de apostoliska skrifterna på ett alldeles utomordentligt sätt, det är när våran mästare firar Pesach tillsammans med sina lärjungar och dricker vinbägare tillsammans med dem. Och i Lukas evangelium ser vi att han dricker mer än en bägare. I verkligheten var det så att de drack fyra bägare om de firade Pesach. För under Pesachkvällen så tar man just fyra vinbägare. Och det första man gör då är att man gör kiddush, man inviger kvällens högtid. Och sen har man en annan bägare som är bägaren för plågorna. Och sen äter man påskalammet. Idag så äter vi inget lamm, men vi äter kvällsmaten då, det själva huvudrätten. Och efter måltiden så är det en bägare som kallas för befrielsens bägare eller återlösningens bägare. Och det var den bägaren som Yeshua tog och sa: denna bägaren är det nya förbundet i mitt blod. De här fyra bägarna var ingen gammal tradition. De hade instiftats av Hillel. Och det var en ny judisk tradition som fanns på Yeshuas tid. Som då infördes av en av de viktigaste domarna i landet som levde under den tiden. En ganska ny tradition om de fyra bägarna. Och det tar Yeshua upp och applicera på sig själv. Han skulle kunna ta upp påskalammet som Toran talar om och säga: det här lammet är det nya förbundet i mitt blod. Det gör han inte, utan han tar en bägare från den muntliga traditionen, eller från den muntliga Toran, från de andliga religiösa ledarnas mänskliga lagar, mänskliga inom citationstecken. De här mänskligt införda buden då, som inte finns i den skrivna Toran, används av våran mästare för att instifta, eller kanske inte just instifta, men att framhäva vikten av sin död och sitt blod för att instifta det nya förbundet. Och det här är någonting oerhört stort och mäktigt, att en sådan ny tradition som fanns i Israel användes av Yeshua. Var den traditionen inte ifrån himlen? Absolut säkert ja. Visst var den det. Ett annat exempel som är lite svårt att se hur judisk tradition och judiska mänskliga lagar används i de apostoliska skrifterna är precis innan när Yeshua blir upphängd och dör. Det är i Lukas 23 och 54. I 1917 års översättning står det: det var då tillredelsedag och sabbatsdagen begynte ingå. I Svenska folkbibeln står det: det var tillredelsedag och sabbaten skulle just börja. Om du går till den grekiska texten så finner du ett ord som är epifosko. Och det är, har de översatt i Strongs lexikon, det är grekiska ord nummer 2020, alltså 2020. To begin to grow light. Grow light. Det är alltså någonting som lyser. Det börjar alltså lysa. Och det är ju intressant. Hur kan man säga då att det är eftermiddag och det var tillredelsedag och sabbaten, i det här fallet så var det en extra sabbat då, högtidens extra sabbat, den började lysa när det blev mörkt? För man vet ju att dagen börjar ju vid solnedgången. Det är ett mycket märkligt uttryck att sabbaten började lysa. Det grekiska ordet som används där, det kommer från ett annat ord enligt Strong's lexikon, nummer 2014, som betyder to illuminate. Epifo. Epifo. Att lysa, to illuminate, att lysa upp, att ge ljus. Så ordet som används här om sabbaten, sabbaten höll på att lysa. Om man inte förstår hur sabbaten börjar i judiskt sammanhang så kan man inte förstå den här texten. Samma ord används också i Matteus 28, vers 1. Där har man översatt när sabbaten hade gått till ända i gryningen första veckodagen. Här är alltså gryningen. Det är alltså någonting som börjar bli ljust. Så för mig är det enklast att förstå den här texten i Lukas 23:54 att hela Jerusalem var fullt utav sabbatsljus, som i detta fallet var högtidssabbatsljus, som brann överallt i de olika hemmen. Sabbaten lyste, för sabbaten börjar just vid solnedgången. Så här är för mig ett klart vittnesbörd om hur man tände sabbatsljus inför högtiden. Och det har man inte fått med i översättningen ordentligt, så man inte kanske då kopplat till den här traditionen. Här har vi alltså tre exempel i de apostoliska skrifterna på hur judiska traditioner präglar undervisningen och berättelserna. Och det som vi kan ta ut ifrån det här är att inte bara den skrivna Toran ger oss information ifrån himlen, utan även den tradition och de traditioner som förs vidare. Och många av de här traditionerna kommer från profeterna, som då har fått profetisk uppenbarelse om vissa praktiska uttryck som har gått in i den judiska traditionen. Och det finns mycket information där från himlen som inte finns i den skrivna Torah. Ska vi gå tillbaka till andra Korinthierbrevet 2? Tanken var ju då att den här kunskapens väldoft, alltså kunskapen om Messias, Messias rökelse, vi är en Messias rökelse inför Gud. Den ska alltså spridas, den sprids överallt. Och det är ju den här tanken då att det du luktar när sabbaten tar slut, det vill vi. Det är alltså en koppling till den kunskap om den, och den andlighet och den nivå som du har under sabbaten. Det vill vi att det ska spridas under hela veckans dagar. Det ligger till grund för Paulus undervisning här i andra Korinthierbrevet 2:15. 2:14-16. Sista versen i kapitlet säger: vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Man läser in i skrifterna sånt som man är intresserad av. Man hoppar över det som man inte är intresserad av. Om man använder det och undervisar saker för egen vinning och förfalska till och med det som står skrivet för att på olika sätt få egen vinning utav det. Det kan ju vara ekonomisk vinning, det kan vara makt, det kan vara vilja synda och njuta av synden och så vidare. Egen vinning kan man förfalska Guds ord till. Och det här är väldigt lätt. Vår jetzer hara, vår onda böjelse, vårt kött vill gärna göra så med Guds ord och använda Guds ord och förfalska det och förvrida det för sin egen vinningsskull. Men vi är inte sådana. Jag söker att förstå vad säger skrifterna och inte förfalska det. Och jag måste tänka efter, är det av egen vinning som jag tolkar det här ordet på det här sättet? Eller vill jag ha reda på vad det egentligen står skrivet? Är jag genomärlig? Är jag villig att justera mitt liv utifrån det som står skrivet? Eller förfalska ordet istället? När vi står inför Guds ord så har vi två möjligheter. Antingen så böjer vi oss under det. Eller så förkastar vi och förfalskar vi det. Jag vill vara som Paulus, som inte förfalskar Guds ord. Nej. I Messias predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Inför vem predikar Paulus? Han predikar inför Gud. En rätt predikant, en rätt bibellärare är en sådan som predikar inför Gud. Han vet att det jag säger, varenda ord som går ut ur min mun, vägs på Guds vågskål. Och jag kommer att få stå till svars och göra räkenskap för varenda ord och varenda undervisning som har gått ut ifrån mina läppar. Därför så undervisar jag inför Gud.
Mm. Tack.
Tack.